Välkomna till Lönsamhetspodden, podden för dig som vill stärka ditt affärsresultat. Och idag gästas podden av Göran Skugge, senior partner på Pricegain.
Tack så mycket.
Tack för att du är här. Jag heter Matilda Hölke, är director och marknadschef på Pricegain. Och idag ska vi snacka om värdebaserad prissättning. För när det kommer till värdebaserad prissättning så tycks det finnas lite olika uppfattningar där ute. Vad är egentligen värdebaserad prissättning?
Kort kan man säga att det handlar om att sätta priset utifrån kundens upplevda värde av det jag säljer.
Mm. Hur tar man reda på det här då?
Ja, det är ju inte helt enkelt då. Det finns ju lite olika metoder för prissättningen. Kost plus är en metod där man känner sina kostnader förhoppningsvis, lägger på en marginal och det blir mitt pris. Marknadsprissättning är en annan när man tittar på vad tar mina konkurrenter för en likvärdig vara och så sätter jag mitt pris utifrån det. Värdebaserad prissättning är mer komplicerat för då måste jag komma närmare kunden. Jag måste förstå vad kunden värdesätter och vilka preferenser kunden har och vad är värdet hos kunden om jag lyckas tillfredsställa kundens behov givet de här preferenserna. Så att det handlar väldigt mycket om att komma kunden under skinnet och förstå kundens beteenden och preferenser.
Mm, men kan inte du ge något bra exempel på en värdebaserad prismodell?
En värdebaserad, jag skulle vilja gå tillbaka och ge ett exempel på liksom mera i detalj vad värdebaserad prissättning är.
Ja.
Anta att nu hade vi en jättefin sommar, sommaren 2021 här. Anta att du ligger på stranden, Matilda, och du är jättesugen på en Coca-Cola. Vad skulle du, vilket värde skulle du ha för dig om du fick en Coca-Cola? En halv liter.
Alltså massor.
Ja. Men säg att du tänker, okej, 40 kronor. Ja. Det skulle jag kunna tänka mig att betala för den här. Okej, anta nu att jag kommer och jag säljer Coca-Cola på stranden. Och så ropar jag att jag har 30 kronor en Coca-Cola. Då köper ju du naturligtvis.
Ja.
Eller hur? Okej. Det du har tänkt dig, de här 40 kronorna, det är vad man kallar på ekonomispråk för use value. Liksom det är vad det är värt till dig. Du vet ingenting om vad det finns för alternativ att köpa och så, men en flaska Coca-Cola är värt 40 kronor. Nu kommer jag där erbjuden för 30, alltså då köper du.
Mm.
Anta nu att, okej, jag säljer inte bara Coca-Cola, utan jag säljer 7-Up också. Och 7-Up-flaskan kostar 20 kronor. Köper du fortfarande Coca-Colan för 30? Då blir det lite mer problematiskt, va? Mm. I och med att egentligen är den värd dig för dig 40 kronor. Och kommer det någon och säljer den för mindre än det så köper du om det inte finns andra alternativ. Det är därför man inte kan använda use value. För det tar inte hänsyn till alternativen.
Mm.
Utan man måste i värdebaserad prissättning ta hänsyn till alternativen då. Och då kallar man det för economic value.
Mm.
Så anta nu att jag säljer den här för 30 kronor till dig. 7-Up kostar 20 kronor. Och anta att du tycker att Coca-Colan är värd 5 kronor mer än 7-Upen. Då är du ju inte villig att betala 30 kronor, eller hur? För att du är villig att betala 20 kronor för 7-Upen plus 5 kronor som är mervärdet i Coca-Cola.
Mm.
Så att skulle jag erbjuda dig Coca-Colan för 25 kronor, då skulle du köpa. Men inte 30, för då köper du 7-Up istället.
Mm.
Så att det här illustrerar hur alternativ påverkar värdet av en produkt eller en tjänst hos kunderna. Så att det måste man ta hänsyn till i sin värdeprissättning.
Mm.
Och för mig som säljare då, hur ska jag prissätta? Jag vet att Coca-Cola är värt mer än 7-Up. Prissätter jag Coca-Colan för högt, då får jag ingen Coca-Cola-försäljning. Då köper alla 7-Up till en lägre marginal. Sätter jag Coca-Cola-priset för lågt i förhållande till 7-Up, ja, men då köper väldigt många Coca-Cola och jag förlorar liksom marginal på varje köp där. Hur ska jag sätta den här? Och det blir väldigt komplicerat för mig då. För jag vill inte ha en kannibalisering mellan de olika alternativen.
Nej.
Och det gör att värdebaserad prissättning är inte enkelt. Men vi på Pricegain som har jobbat rätt mycket med det här, vi har ju metoder för att bestämma betalningsviljan för alla alternativ samtidigt. För det måste man göra, man måste utvärdera den betalningsvilan för Coca-Cola och 7-Upen samtidigt. Så det gör vi och kan optimera priserna sen så att de uppfyller de affärsmål som jag har. Som oftast då är att jag vill maximera min lönsamhet, men det kan också vara att jag vill maximera mina marknadsandelar givet ett minimalt tapp på lönsamheten. Så att det finns metoder för att göra det här som vi kallar för affärsmodellering. Nu blir det ett väldigt långt och uttömmande svar om värdebaserad prissättning.
Men det här med affärsmodellering också, det är ju väldigt bra därför att du får ju ett robust beslutsunderlag innan du de facto rullar ut alla dina priser. För du vet hur kunderna väljer, du vet hur olika priser påverkar både dina volymer och ditt resultat.
Ja,
så det finns en enorm kraft i det här och man får ju också mod då som beslutsfattare att driva igenom sina förändringar när
absolut,
man vet
absolut.
Vad det innebär.
Man får ju en modell över vad som kommer att hända på marknaden om jag introducerar nya produkter till olika priser, om jag justerar priserna på mina produkter relativt konkurrenternas. För konkurrenterna ingår ju även i den här modellen, för det är ju alternativ för kunden. Så att det är väldigt ett väldigt bra sätt att se vad som händer på marknaden om jag introducerar en ny produkt till exempel. Jag har ett intressant exempel där. För några år sedan så jobbade vi med en tillverkare av bläckpatroner som hade ett ganska bra varumärke, men den förlorade marknadsandelar till private label alternativ. Och då skulle man på en marknad hade man fått för sig att man skulle introducera ett billigare alternativ. Den innehöll deras varumärke, men liksom lite, vad ska jag säga, det framstod inte lika tydligt, men det var fortfarande deras varumärke. Och anledningen till att man gjorde det var för att ta tillbaka marknadsandelarna från de här private label-alternativen. Och då bad man oss, innan man introducerade, kan ni affärsmodellera det här och se om det här är rätt beslut. Och vi gjorde det. Och vad fann vi? Vi fann ju att den billigare alternativen av sin huvudprodukt, de skulle inte ta marknadsandelar från konkurrenterna, utan de skulle ju bara ta marknadsandelar från premiumprodukten. Så att total försäljning i antal enheter skulle i princip vara oförändrat, men marginalen per produkt, den urholkades ju. Så man hade långtradare redo med att börja köra ut de här. De stoppar ju allt det och introducerar inte den här produkten. Så här visar lite grann på nyttan av att kunna göra en ordentlig utvärdering av betalningsviljan och använda det för att fatta bättre beslut.
Men när det kommer till värde då, jag försökte ställa en fråga här förut kring ett bolag som har en värdebaserad prismodell, en ren värdebaserad prismodell. Kan du ge något exempel på någon sådan?
Ett bra exempel som jag brukar använda för att illustrera fördelarna med värdebaserad prissättning jämfört med kostplus, det är Apple och iPhone. Om Apple skulle ha använt Cost Plus för prissättning av sin iPhone, då skulle de inte alls vara ett av världens största och mest lönsamma företag idag. Utan man har ju förstått nyttan av att ha betalt efter värde. Och det gör man ju på sina iPhones. Så fort det kommer en ny modell så klagar alla, gud vad dyrt det har blivit nu. För några år sedan så var ju de premiummodellerna uppe i 10 000 kronor, nu är de snart uppe i 20 000 kronor. Men folk köper dem ändå. Så att hade man använt kostplus, då kanske de hade kostat några tusenlappar, vad vet jag. Och då hade ju alla de pengarna stannat i våra fickor, som i och för sig för oss hade det varit bra. Men för Apple så hade det varit en uteblivna intäkter och lönsamhet förstås.
Just det.
Sen finns det ju också andra exempel på värdebaserad prissättning. Jag brukar lyfta fram då resebranschen. Nu är det en bransch som är i kris idag av andra orsaker och har haft väldigt dålig lönsamhet. Men de har ju varit tidig med att sätta priserna dynamiskt. Och så att när man ser en lägre efterfrågan, då sänks priserna, ökar efterfrågan så ökar priserna. Så att det är ju på sätt och vis en värdebaserad prissättning, för man följer ju kundernas köpmönster. Som jag sa, de är inte speciellt lönsamma idag i branschen, men de som inte har den här dynamiska prissättningen, de överlever ju inte. Man måste vara sofistikerad för att ha en chans där.
Så vad är dina bästa råd då till lyssnarna där ute som vill börja med värdebaserad prissättning?
det är att prata med kunden. Grunden i det här är att förstå kundens preferenser och betalningsvilja. Och kunden kommer ju inte att tala om jag är villig att betala så här mycket. Det är lite grann med kaffeexemplet ja, förut vi pratade om. Du måste börja och prata, ha en dialog med kunden och förstå vad är det kunden värdesätter i min lösning, i min produkt, i min tjänst som jag tillhandahåller relativt konkurrenterna. Och utifrån det sen utforma ditt pris på ditt erbjudande. Så att det finns egentligen liksom inga genvägar till ett enkelt recept till värdebaserad prissättning. Med mindre än att du börjar med kunden och har en dialog där.
Tack Jörn, det har varit jättespännande att prata värdebaserad prissättning med dig. Och ni som har fler frågor kring det här, ni är ju såklart välkomna att antingen kontakta Göran eller kontakta mig eller någon av våra kollegor på Pricegame. För det här är det vi helst av allt pratar om vid både i kontorslandskapet och vid middagsbordet. Så tack så mycket.
Tack så mycket Matilda.